Podplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvara perspektivet.
Och idag ska vi ta upp ett spektakulärt ärende som har valsat i media de senaste veckorna. Det gäller naturligtvis våldtäktsärendet Göran Lamberts. Vi kommer ställa oss frågan om det är enkelt att bli häktad i Sverige. Vi kommer diskutera de båda advokaternas fightande i tv. Och naturligtvis också ställa oss frågan om det var Göran Lamberts som hade blivit utsatt för en våldtäkt, givet att det är han som nu har anmält målsäganden för detsamma. För det här enda målet så har vi bjudit in en väldigt uppskattad gäst från tidigare avsnitt, vår alldeles egna, håller jag på att säga, Norrlands åklagare som ska bidra med sin expertis, Jenny Örn. Då kör vi!
Det var en stor uppståndelse i media när det kom ut nyheten att en toppjurist hade blivit misstänkt och anhållen för våldtäkt. Misstanke våldtäkt, och detta ledde också till att den här personen, den här toppjuristen, sedermera också blev häktad. Sen kom vi fram och den här personen kom ut själv med sitt namn, och också därför vi i den här podden kommer benämna honom med sitt namn, och att det var just Göran Lamberts som var den här toppjuristen som blev häktad och sedermera också släppt. Men om vi börjar från början, Kristoffer, hur startade hela det här? Soppan, om man nu får kalla det så.
Ja, det startade på det sättet att Göran Lamberts bjöd in den här kvinnan till sig på julmiddag, som vi har förstått från uppgifter från de båda. Och därefter så hade man samlag och anmälde Göran Lamberts för våldtäkt. Och därefter så inleddes en förundersökning. Och sen dröjde den ett antal månader innan åklagaren tryckte på knappen och begärde Göran Lamberts häktad. Och Jenny, vad tror du är bakgrunden till att det dröjde några månader innan han greps och begärdes häktad?
En orsak kan ju faktiskt vara resursbrist hos polisen. Att man inte hade tillräckliga resurser för att höra de personerna som behövde höras för att arbeta upp en misstanke.
Och kan det vara så att man så att säga ägnade sig åt att försöka verifiera målsägarens uppgifter under de här månaderna som följde anmälan, tror du?
Ja, den vanliga ingången i ett våldtäktsärende är ju att man har en målsägarens uppgifter, och det blir ju då naturligt att det är de första uppgifterna som man kontrollerar för att se om de tycks stämma eller inte. För annars så når man ju inte heller upp till den misstankegrad som behövs för att delge någon misstanke.
Och hur kommer det sig, om man nu så att säga har fått det här på bordet och man vet om den här misstanken och kanske till och med har hunnit höra med oss än, finns det någon annan anledning till att man i ett senare skede kom på att nu har det gått så långt, eller nu har det hänt någonting, att jag måste häkta den här personen som du har misstänkt? Är det bara att misstankegraden har ökat, eller att man har upptäckt att den här personen har gjort någonting? Finns det rent generellt någonting man kan säga om det? Även om du inte kan svara på det här enskilda fallet.
Ja, alltså våldtäkt är lite speciellt på så vis att vi har det här som kallas för obligatorisk häktning. Det är ju ett brott med minst 2 år i straffskalan. Och då så är lite grann utgångspunkten att personen ska frihetsberövas under utredningen. Men det ska ju inte ske om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. Och det kan ju vara så ibland, att ibland känner man att det behövs faktiskt inte häktning i det här fallet. Men många gånger så kan det ju behövas just därför att man behöver höra andra personer. Och det kan ju vara personer som bara känner en misstänkte och inte målsäganden. Så att även om man har haft flera förhör med målsäganden och personer kopplade till den människan, så har man inte hört personer som är kopplade till den misstänkte. Men när det ska göras så vill man att det kan ske utan att den misstänkte har haft möjlighet att prata med dem.
Och min analys i det här fallet är just att man nog ville ha ordentligt på fötterna. Även om det nu med facit i hand kanske visar sig att man inte hade det ändå. Men det återkommer vi till. Men ska man begära någon som Göran Lamberts häktad, så måste man vara säker på att man uppnår en häktning också. Då tror jag nog ändå att man ville samla så mycket bevis som möjligt. Och kanske också kände att nu är vi i slutet av den här utredningen. Vi behöver inte göra så mycket mer än att gripa honom och häkta honom. Och då är det ju så att när han blir informerad om att han är misstänkt för våldtäkt, det är ju då en kollisionsfara inträder. En kollisionsfara betyder helt enkelt att det är då det finns en risk för att han kommer påverka utredningen. Vi vet ju, både du och jag Martin, att våra klienter, när de blir anmälda för ett brott som våldtäkt, ja, då plockas de ju in ASAP. Man sitter inte och väntar flera månader för att samla bevis, utan in med dem och sen får man vidta eventuella utredningsåtgärder i tiden därefter. Men här är mitt intryck att man har försökt förkorta häktningstiden så mycket som möjligt. Vad tror du om den analysen, Jenny?
Nej, jag tror inte att den stämmer. Jag tycker snarare att det här ärendet pekar på att åklagare faktiskt behandlar alla lika, oavsett vem det är som är misstänkt. Det är klart att den här åklagaren förstod att hennes beslut om att anhålla Lambert i sin frånvaro skulle få väldigt stora konsekvenser. Men i och med att den här anmälan skedde en tid efter själva gärningen, den var ju inte i direkt anslutning till den, då är det inte helt ovanligt att man först gör så mycket åtgärder man kan just för att bespara en misstänkt person tid som frihetsberövad. Det skulle vara en helt annan situation om det här var ett larmsamtal om att nu har den här våldtäkten skett, och då hade man ju behövt gå in mycket tidigare med ett frihetsberövande för att säkra bevisning i form av teknisk, ja, men spår till exempel på både målsägande och misstänkt.
Det här har ju liksom varit väldigt explicit i media. Alltså, man kan väl säga så här att dörren öppnades för redan av målsägandebiträdet, det vill säga målsägandens advokat, som väldigt tidigt när det visade sig att Göran Lamberts hade begärts häktad gick ut i media och beskrev för svenska folket i detalj vad det var målsäganden menade att hon hade blivit utsatt för. Varför hon gjorde det kan man ju diskutera. Min uppfattning är väl för att hon ville brännmärka Göran Lamberts tidigt i den här utredningen och utmåla honom som en våldtäktsman. Och då är min fråga till dig, Jenny, så här. Om det nu har varit så mycket detaljer i media om hur den här utredningen har sett ut, varför går inte åklagaren ut och förklarar mer, i och med att allmänna intresset har varit så stort, förklarar mer vilka överväganden som hon har gjort? Alltså, om man jämför till exempel med Danmark och hur åklagarmyndigheten till synes agerar där, till exempel i det uppmärksammade målet med ubåtsmannen, om jag får kalla det, Madsen, där ju åklagarmyndigheten löpande gick ut och uppdaterade hur de resonerade och varför de gjorde på olika sätt. Varför kan inte en svensk åklagare gå ut på samma sätt i ett sånt här fall?
Mm. Ja, men och här får man ju lite grann skilja på tiden innan hon tog beslutet om att lägga ner utredningen och tiden efteråt. Men man kan säga att en åklagares intresse är ju att skydda sin utredning. Och som åklagare så har du ju egentligen inget som helst intresse av att den här saken får uppmärksamhet i media. Det är ju tvärtom sällan en bra sak för utredningen, eftersom att det skulle ju i sin tur kunna påverka vittnen, att man har hört någonting i media och sen så tror man att det är ens egen uppfattning och sen så berättar man det. Så att det kan ju få ganska negativa konsekvenser för en utredning om det blir väldigt mycket detaljer och specifika uppgifter som florerar i tidningar och radio och tv och så vidare. Så att det är ju en orsak. Sen så är det ju också så här att som målsägandebiträde och som försvarsadvokat, då företräder ju du din klient, och det är ju den personens intresse som du ska tillvarata. Men som åklagare så står man ju liksom mitt emellan och måste hela tiden tänka på alla inblandade personer och vilken sekretess som kan vara för deras skull, så att säga. Så att även om en misstänkt eller även om en målsägande vill berätta, så är det inte säkert att den andra personen i utredningen vill det, eller ett annat vittne och så vidare. Så att man har ganska mycket att hålla reda på som åklagare innan man öppnar munnen.
Okej, okay. Och som sagt, det var ju då dörrarna öppnades, för att då gick istället försvarsadvokaten ut och berättade om hans klients inställning till det hela. Och då kom ju också fram uppgifter, dels om att den här målsäganden, att det här var tredje våldtäkten som hon hade anmält under ett antal år. Vilket den försvarsadvokaten då ansåg var anmärkningsvärt och skulle leda till att man skulle tänka efter lite kring, kring målsägandens trovärdighet. Och där var då cirkusen igång, där det i media kastades skit, får man ju säga, på varandra. Och det kulminerade i att Göran Lamberts gav sin advokat i uppdrag att också offentliggöra hans namn.
Men om vi börjar från där, jag vet att jag fick en fråga från Sveriges Radio om just det här, att varför gick egentligen försvaret ut med de här uppgifterna? Och vad tror du där, Kristoffer? Var det taktik? Var det för att smutskasta? Var det några andra skäl som låg bakom till att blev man tvingad av målsägandebiträdet genom att de har gått fram med de uppgifterna? Vad var det som var anledningen?
Alltså man kan väl säga så här, taktik, det låter ju alltid som att det är något ont uppsåt bakom det hela. Jag tror att det nog handlar mycket om det som också angetts som skäl för det, nämligen att i den här typen av mål så är det ju ofta så att man vill inte ha uppmärksamhet som misstänkt. Man vill inte bli publicerad, men Göran Lamberts verkar till synes ha varit så övertygad om sin egen oskuld att han kände att han inte har någonting att skämmas för.
Och då
känner han att då kan man lika väl säga mitt namn.
Som försvarare får man säga, tycker jag med fast i hand, att det var ett väldigt klokt drag. Men det andra draget då, Kristoffer, innan vi släpper in åklagaren och hör vad hon tycker om det här agerandet. Men att han gick ut med information från förundersökningen om målsägandens historik, eller kanske inte var så mycket om från förundersökningen, utan snarare om vem målsägaren hade, vad hon hade gjort tidigare.
Ja, precis.
Är det okej att göra för det första? Får man göra så? Och varför gjorde man så?
Där var ju en viktig skiljelinje där som du var inne på. Alltså, man får inte avslöja uppgifter från förundersökningen för media. Det är inte tillåtet, det råder ju förundersökningssekretess. Men det här var ju inte en uppgift, så vitt jag känner till i vart fall, som kom ur förundersökningen, utan en uppgift om henne som person. Och det är min uppfattning att det var tillåtet att göra på det sättet som försvararen gjorde. Och där får man väl ändå säga att det var taktik. Men jag vill ändå betona att mitt intryck ändå, om man tittar på kronologin, vem som började, om man får uttrycka sig så var det ju faktiskt målsägandebiträdet som började och brännmärka Göran Lamberts, eller försöka i vart fall. Och det här får ses som ett ge tillbaka med samma mynt kast.
Och man får väl säga, så som debatten utvecklade sig då, nu har de tagit en annan vändning för kanske tredje gången, men så som debatten utvecklades efter det, så blir det ju helt plötsligt att oj, vad har hänt här? Varför går han ut med sitt namn? Är det för att han är oskyldig? Oj, har hon anmält personer tidigare? Vad innebär det? Måste det innebära att hon ljuger, eller kan det vara så att hon talar sanning? Så att det blev ju ändå ett bra drag, men ett dåligt drag för målsägaren, för att den information hon gick ut med tvingade fram ett agerande från försvaret som gjorde till att hennes person ifrågasattes, att hon smutskastades i media, och att jag påstår att Göran Lambert hamnade i ett bättre läge processuellt.
Vad tror du, Jenny? Tror du, nu ska inte vi gå in i detalj på vad det var för uppgifter som kom fram om den här målsäganden, men mycket som möjligen skulle kunna leda till att man ifrågasätter hennes trovärdighet. Vad tror du, Jenny, hade man gjort, och gör man generellt, någon form av bakgrundskontroll av vem man har framför sig som målsägande? Och fråga nummer två, är det relevant om man till exempel tidigare har anmält ytterligare två personer för våldtäkt, varav den ena under samma omständigheter, liknande omständigheter som den som man nu påstår har blivit utsatt för våldtäkt för. Och dessutom, vilket framkom, att hon stod åtalad för grovt förtal, för att ha förtalat en person då som hon påstod sig ha blivit våldtagen av.
Mm. Ja, men det är ju jättemånga frågor och jättesvåra frågor skulle jag säga. Men i det här specifika fallet så gick ju åklagaren ut, alltså förundersökningsledaren, och sa att man hade ju såklart tittat på alla de omständigheter som försvaret hade fört fram, men att just det här när det gällde målsäganden, att det i sig inte var någonting som hade liksom, var det som låg till grund för nedläggningsbeslutet. Och någonting mer om det här specifika ärendet, det vet ju såklart inte jag. Men om man tittar rent generellt då, det är svårt att säga att någon är en lögnerska eller att någon är si eller så. Utan man får istället titta på, här har vi en berättelse, hur ser den ut och kan vi kontrollera den på något vis? Alltså säger personen att det här skedde där och då, kan vi kontrollera att personen verkligen var där vid den tiden och så vidare. Så det är ju snarare de här kringomständigheterna som gör att man kan bedöma om en berättelse verkar vara sann då eller trovärdig eller inte.
Så det är inte så mycket om en persons bakgrund då som har betydelse, utan snarare då om uppgifterna som personen lämnar visar sig stämma eller inte. Så det är liksom historien som sådan som kontrolleras, inte så mycket om vem som berättar historien.
Nej, precis. Och det har ju att göra med, alltså jag tänker så här, att en person tidigare har varit utsatt för brott, det behöver ju inte med automatik betyda att den inte kan bli utsatt för brott igen. Eller att en person har blivit dömd eller misstänkt för förtal behöver ju inte heller betyda att personen skulle tala osanning i något senare skede.
Nej, och det beror ju också på att förtalslagstiftningen är uppbyggd så att det kan vara så att det man säger är sant, men det spelar ingen roll. Frågan är om det har varit försvarligt att lämna uppgifterna. Men Jenny, målsägaren har ju blivit kölhalad får man ju säga i vissa media. Tror du att det här fallet kan få konsekvenser för kvinnors benägenhet och vilja anmäla? Alltså om jag var kvinna och såg hur hon har blivit i princip förstörd på olika sätt rent ryktesmässigt, så skulle jag nog tänka på det en och två gånger innan jag väljer att anmäla en man för våldtäkt. Vad säger du om det, Jenny?
Ja, men jag håller med. Det är inte alls ovanligt i våldtäktsärenden att en målsägande säger att jag har verkligen dragit mig för att anmäla det här, för att jag vill inte råka ut för att människor inte tror på mig, eller jag vill inte råka ut för att människor ska se ner på mig. Och jag tycker att det där är en helt felaktig bild som sprids i media, därför att ofta så blir fokus så mycket på en målsägandes trovärdighet. Men faktum är att i de allra flesta utredningar och rättegångar som säkert ni också har suttit med i, så är det ju sällan målsägandes trovärdighet som det faller på. Utan man säger ju oftast att ja, vi tror på dig, men stödbevisningen räcker inte. Så att jag hoppas ju verkligen att brottsoffer, målsägande man eller kvinna fortsätter att anmäla om de menar att de har blivit utsatta för våldtäkt.
Och det sätter ju fingret på någonting i det här fallet. För att bara för att åklagaren nu lade ner förundersökningen gentemot Lamberts för misstänkt våldtäkt, så betyder ju inte det att målsäganden inte har blivit utsatt för en våldtäkt.
Precis, och det innebär inte heller att Lamberts är skyldig med att det inte bara gick att bevisa, utan man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det vill säga, den ena kan tala sanning, den andra kan tala sanning. Vi vet inte vilket, men åklagaren såg i vart fall inte att bevisningen räckte. Men vi har inte svaret och vi kommer aldrig få svaret, utan sannolikt är det bara två personer som vet vad som verkligen hände.
Okej, tillbaka till Lambertsfallet då. Han blev ju häktad i tingsrätten och sen lite drygt två veckor senare så släpptes han ut från häktet och förundersökningen läggs ner. Tittar man på det rent kronologiskt så kan man ju få intrycket av att han kanske inte borde blivit häktad överhuvudtaget. Alltså, och då kanske någon tänker, är det så enkelt att bli häktad i Sverige? Vad säger du om det, Jenny?
Ja, men ett problem är ju just den här rapporteringen, att man säger att någon blir häktad och då är det många som drar slutsatsen att ja, men okej, då är personen i stort sett redan dömd i allmänhetens ögon. Och så är det ju inte, utan långt ifrån, utan häktad blir det ju om det finns vanligtvis då sannolika skäl. Det går ju att bli häktad på lägre misstanke i vissa undantagssituationer, men om vi pratar om sannolika skäl så krävs det ju lite mer än bara, skulle jag säga, ett utpekande av en målsägande. Det är såklart att det har en stor betydelse att en person säger att den här människan har utsatt mig för en våldtäkt. Men det behövs ju viss stödbevisning för att nå upp till de där sannolika skälen. Men man ska också ha med sig att det inte är så att det krävs att någonting är styrkt för att bli häktad. För det är ju kravet vi har när vi kommer till om någon ska bli dömd eller inte. Så en häktning har ett lägre beviskrav.
Okej, så du menar att det finns en diskrepans mellan vad folket tror att en häktning betyder och vad det faktiskt betyder i verkligheten. Det betyder inte att man nödvändigtvis är skyldig. Men Jenny, det är ju fortfarande så att myndigheterna ingriper mot en enskild person och begränsar hans frihet. Eller i klartext, de kastar in honom i en liten cell på några få kvadratmeter och får inte ha kontakt med omvärlden. Det är ju fortfarande väldigt allvarligt om man gör det på felaktiga grunder. Är det för enkelt att bli inkastad i en cell i Sverige, tycker du?
Nej, jag tycker inte det. Jag tror att kanske är det så att rapporteringen i media sker ju bara när det liksom är de här intressanta fallen. Men om vi tittar på hur det ser ut dagligdags på våra olika åklagarkammare runt om i landet, så är ju liksom inte så att man kastas in i häktet så himla enkelt. Utan tvärtom så försöker ju åklagare faktiskt jobba ganska länge med personer på fri fot. Så att säga. Man vill inte frihetsberöva i onödan. Absolut inte.
Delar du Jennys erfarenheter, Martin?
Nej. Jag är av den uppfattningen att det är väldigt, väldigt, väldigt lätt att bli häktad i Sverige. Jag är till och med en åklagare för att jag hade hamnat i den situationen där det bara var ett påstående. Det fanns ingenting annat. Och då påstod den åklagaren, så den åklagaren kanske var lite mer benägen att begära någon häktad än vad Jenny är. Men den åklagaren påstod att det är klart att det är sannolika skäl om någon pekar ut dig för att ha begått ett brott, till exempel våldtäkt. Och den uppfattningen delade domstolen. Den personen dömdes aldrig i slutändan, men uppenbarligen så räckte bara ett enda utpekande. Det vill säga, en person säger han har gjort det här mot mig, och då blev den personen häktad.
Och du, Martin, du säger att domstolen delade den uppfattningen, och det sätter väl fingret på någonting som vi båda har erfarenheter av, nämligen att när en åklagare väl har gjort en framställan om häktning, då är det ytterst sällan, någon statistik säger väl att 9 av 10 blir faktiskt häktade. Jenny, tycker du att det är rimligt att man från domstolarnas sida till synes förlitar sig på åklagarnas bedömning? Och där kan vi lägga till då att jag på en hel del häktningsförhandlingar får höra från åklagarsidan att min bedömning är, eller åklagarens bedömning är, att det här är sannolika skäl och det finns ingen anledning för domstolen att göra någon annan bedömning. Alltså att man ska lita på er uppfattning, och att man nästan får intrycket, givet statistiken då, att domstolarna inte gör någon direkt självständig bedömning. Vad säger du om den ståndpunkten?
Nej, men jag tycker inte heller att det är så märkligt att det blir så att domstolen ofta går på åklagarens linje. Och det beror ju på att liksom skälen för att någon ska häktas, det är ju samma skäl som att någon blir anhållen. Det är ju åklagaren som anhåller, och sen så är det domstolen som häktar. Och skälen är ju, liksom, grunderna är ju de samma. Så att det är ju redan då i det här fallet en åklagare, en jurist som liksom har tittat på omständigheterna och säger att ja, men det här är ju grund för anhållande. Och sen så går man in med en häktningsframställan, och då är det inte så konstigt att liksom nästa jurist i ledet, domstolen, håller med om det. Det vore ju kanske tvärtom lite farligt om det visade sig att domstolen väldigt sällan höll med åklagaren, för då skulle man ju verkligen kunna börja ifrågasätta vad åklagarna höll på med. Utan tvärtom visar väl det här att åklagarna i de allra flesta fall faktiskt är rätt ute i sina bedömningar.
Ja, antingen det, eller att domstolarna inte gör en självständig bedömning av bevisningen, och att de helt enkelt förlitar sig på åklagarna.
Och det vet jag, när man jobbade på domstol, då var ju det lite slentrian med häktning. Jag tror ingen domare någonsin hade gått ner i någon arrestcell eller häktescell. Jag tror det fanns en ganska dålig, liten förståelse för det faktiskt, hur oerhört jobbigt och hur oerhört ingripande det är att det bara blir anhållen ett dygn. Men där var det lite grann, vi ska gå på häktning. Man sprang ner och så utgick man för att den här personen skulle bli häktad.
Och vad du vill ha sagt med det då, Martin, det är helt enkelt att man ska säga låter en person bli häktad och sen får det lösa sig. Om han är oskyldig
så
visar det sig, och då kommer han bli ersatt av staten för lidandet som det inneburit. Och man sätter sig inte riktigt in i att fast det är inte så bara att sitta häktad i 2 veckor.
För de flesta klienter så tycker de att häktningen är långt mycket värre än det straffet som de sen får eller som de riskerar. För när de väl har suttit häktade i 4 månader så känner de att för ett straff på 2 år nu, helt ärligt, mitt liv är redan förstört. Mitt jobb är redan borta och så vidare och så vidare.
Mm. Jag vill bara bryta in där, för jag tycker att det där är en sån himla intressant frågeställning. Och jag tror att det är otroligt viktigt att åklagare och också domstol har förståelse för vilken integritetskränkning det är att bli frihetsberövad. Alltså vi har extremt stora maktmedel som åklagare och domare, och det är klart att det finns situationer då det blir extra påtagligt, skulle jag vilja säga. Att när jag anhåller någon, och jag kan tänka mig att åklagaren i det här Lambertsfallet också har känt det, att nu trycker jag på knappen för ett anhållande. Mitt beslut kommer få enorma konsekvenser för väldigt många personer, för det är ju inte bara den som blir frihetsberövad som påverkas, det är den personens familj, den personens vänner, det är ett brottsoffer som blir påverkat, det kan vara en hel bygd eller ett helt land beroende på vem det är som frihetsberövas. Och det där är klart att det är ju ibland då, som jag säger, extra liksom påtagligt att nu är det jag som bestämmer att det är så här det ska bli.
Okej, han släpps ur häktet och förundersökningen läggs ner direkt, lite drygt 2 veckor då efter att han har häktats på sannolika skäl. Är inte det konstigt, Jenny, att det ändå går så pass fort och att beslutet fattas samtidigt? Alltså, mina egna erfarenheter säger att om man släpps ut och sen puttrar förundersökningen vidare x antal månader, eller?
Mm. Ja, det kan ju se lite olika ut. Alltså, jag kan tänka mig att i ett sånt här uppmärksammat ärende så är man nog ganska tacksam om det, så att man kan få ett ganska snabbt avslut för att liksom slippa dra det här i långbänk.
Mm. Och vi vet ju, i det här målet har det varit väldigt speciellt. Med tanke på att det var så uppmärksammat så har det inte bara inneburit en uppmärksamhet för den som var misstänkt, utan även målsägarna har blivit smutskastade i media, både på forum och på olika platser. Hur kan man förhindra det som åklagare? Kan man göra någonting åt det? Och kan man så att säga i efterhand som målsägande få någon form av upprättelse eller göra någonting åt det? Vad är din uppfattning där, Jenny?
Nej, men vi har ju att jobba med våran förundersökningssekretess, och sen när utredningen är nedlagd så är det liksom andra sekretessregler som bryter in. Och det är ju, jag skulle vilja säga att det kan man väl se i det här ärendet, att åklagaren har ju inte tagit någon stor roll i media och är ju inte den som har spridit uppgifter, utan har väl försökt hålla det där så neutralt som möjligt. Och det är ju egentligen det enda du kan göra som åklagare, att försöka ligga lågt.
Liksom. Mm. Men Lamberts kände sig förorättad. Han, efter att han hade släppt, så tillkallade han en pressträff i sin trädgård som direkt sändes bland annat av SVT. Där han bland annat beskrev då att han har anmält målsäganden för falsk tillvitelse. En anmälan som lades ner av åklagaren. Och också undertryckande av bevisning som också har lagts ner av åklagaren, så vitt vi vet. Men så anmälde han henne också för våldtäkt, Martin. Det här låter ju helt nipprigt.
Ja, och vi har ju, som jag har förstått i vart fall vad jag har läst och hört, så har vi ganska lite information vad egentligen han menar och hur den här polisanmälan ser ut.
Och till Expressen så ska han sagt att det var en symbolisk anmälan om våldtäkt, och att resten får vi lista ut själva. Vad tror du han menar?
Ja, ingen aning. Aldrig talas om en symbolisk anmälan om våldtäkt.
Jag har haft någon lyssnare här som har frågat på vårt Instagram-konto om han kan göra sig skyldig till falsk tillvitelse när han gör en anmälan mot henne om våldtäkt, trots att det nog bara var symbolisk. Vad säger du om det, Jenny?
Ja, men alltså det man kan säga är ju att du får ju inte gå till polisen och påstå att någon har begått ett brott som inte den människan har gjort. Alltså du får ju inte anmäla någon på falska uppgifter. Så är det ju. Men då ska man ju också i förlängningen kunna bevisa att den här personen ljuger när den säger vad som hänt.
Och det är väl men jag tror väl att möjligen är det så. För det har ju till saken då att Göran Lambert, han har ju bland annat suttit med i Högsta domstolen och dömt i mål rörande falsk tillvitelse just. Så att han om någon är ju expert på hur han ska manövrera lagstiftningen. Och det jag har tänkt när man då fick den här uppmaningen som läsare att lista ut det själv, att i och med att han flaggar för att det är en symbolisk anmälan om våldtäkt, så är det inte syftet att de faktiskt ska lagföras för det. Och därmed så finns det ingen risk för att man tar upp en anmälan, vilket är ett krav för att man ska kunna dömas för falsk tillvitelse. Och då är de objektiva förutsättningarna för brott så att säga inte uppfyllt. Och därför så blir det ingenting av den här anmälan och därmed inte heller någon falsk tillvitelse.
Då kan man ju tycka i och för sig, om det är så, så att den här så att säga anmälan inte innehåller några konkreta uppgifter utan det bara står symboliskt. Och han inte har påstått någonting om någon händelse. Nej. Eller något tillfälle. Okej, om vi leker med den tanken, då kan jag bara tycka att det är tramsigt. Mm. På ren svenska.
Tramsigt, eller så försöker han sätta fingret, för att som jag förstår det så kommer den här anmälan efter det att han har fått kritik för att han klandrar målsäganden för vad han menar är en falsk anmälan om våldtäkt. Alltså han känner sig kränkt över att ha blivit anmäld falskeligen för våldtäkt. Och för att sätta fingret på det då, så gör han själv en falsk anmälan om våldtäkt mot henne för att visa hur dumt det var att anmäla honom ursprungligen.
Ja, det låter lite barnsligt tycker jag. Men jag förstår poängen, men jag tycker det kanske är fel väg att gå. Då är det nog bättre att skriva en debattartikel eller göra på något annat sätt. Men om vi vet ju att den här presskonferensen så gjorde han inte bara det här, utan han gick även ut och kallade målsäganden för bedragare och lögnerska, något liknande.
Exakt,
tror jag.
Bedragerska och lögnerska.
Hur ser du på det, Kristoffer?
Jo, men då är vi återigen i förtalslagstiftningen. Va? Och där kan man ju konstatera att pekar man ut någon som klandervärd, alltså man behöver inte peka ut någon som brottslig i sitt beteende, utan det räcker med klandervärd. Man gör det offentligt på det sättet som man gjorde, och det dessutom då inte var försvarligt, så kan det mycket väl klassificeras som ett förtal. Men inte nödvändigtvis ett grovt sådant, givet att det han anklagar henne för att ljuga om kanske inte är så pass allvarligt att det är rubricerat som ett grovt brott.
Men i det läget, när man har blivit anklagad för så allvarligt brott och man har suttit häktad, och han då tycker detta uppenbarligen, att han tycker att jag inte gjort någonting, jag är oskyldig, hon har anklagat mig falskligen, alltså hon måste vara lögnare i hans huvud, i hans värld. Kan inte han få säga det? Har vi ingen yttrandefrihet i Sverige?
Vad säger du, Jenny?
Ja, vad säger JK skulle jag vilja säga, för det är nämligen bara JK som skulle få ha en utredning om det här, i och med att det här uttalandet sker i grundlagsskyddat medium SVT och Expressen. Så att jag som åklagare skulle faktiskt inte få reda ut ett förtal som har skett på det sättet.
Så det är egentligen då ansvarig utgivare hos SVT som skulle ryka om det visar sig vara förtal här?
Ja, nu hörde jag den här utgivaren i någon intervju här om dagen, där hon sa att hon erkände sitt misstag och hon hade inte varit beredd på att det skulle komma den här typen av värdeomdömen. Så att ja, det får nog ett efterspel det här.
Mm. Och det kan jag säga en del också. Tror du att det här var medvetet av Lambert, så bjuder in just till media, just för att han ska kunna vara skyddad av grundlagen?
Ja, det är ju inte en person som är dum i huvudet så tillvida att han är osmart. Så att det är mycket möjligt att det var det som låg bakom.
Nej, med tanke på att han har varit justitiekansler dessutom, så borde han ha rätt bra koll på just exakt den här frågan. Det är mycket, många som spekulerar i det här målet, det kan man väl kort och gott säga. Det har uppstått två stycken olika falanger. Där ena sidan tar Lambers parti och tycker att han är oskyldig, och andra sidan tar målsägens parti och tycker att klart Lambert är skyldig. Hur ser ni två på detta som jurister? Kan man verkligen ta ett parti i ett sånt här mål när man inte har all fakta? Kan man verkligen gräva ner sig en skyttegrav och ha så starka åsikter? Eller vad tycker ni?
Naturligtvis inte. Man måste ju ta del av hela förundersökningen för att kunna ha en uppfattning, och inte kanske bara ta del av hela förundersökningen, utan dessutom sitta vid en huvudförhandling på en rättegång och höra vad de inblandade har att säga innan man kan ta ställning till om någon är skyldig eller inte. Eller vad säger du, Jenny?
Ja, men absolut. Och det här är väl det som är risken när förundersökningar börjar bedrivas i tidning och tv. Det är ju svårt att få alla korten på bordet. Och jag menar, det är ju domstolen i slutändan, eller i det här fallet åklagaren, som är den som kan ta besluten, för det är ju den eller de som har alla fakta, så att säga. Men sen ska man ju veta att precis vad som har hänt i det enskilda fallet, det kanske man aldrig får reda på.
Och jag skulle vilja säga att även vid en rättegång så är det svårt att få reda på. Du har ju fortfarande bara ord mot ord. Och sen bedöms det på olika sätt. Och även där tycker jag läste någon, jag kanske bara ska ta det som en avslutning av det här avsnittet, men det var en advokat som på sociala medier gick ut och skrev just det, att när han sitter som målsägande biträde och när han sitter som försvarare, så har han alltid en klump i magen. För att just vid rättegångar som rör just våldtäkt, så är det ofta ett slutet rum. Det är bara två personer som har varit där. Stödbevisningen består ofta av andras uppgifter. Det vill säga ofta målsägande har berättat för en kompis eller en kollega vad som har hänt. Det vill säga hennes uppgifter i förlängning eller hans uppgifter i förlängning om det är en man som blivit våldtagen. Och den här advokaten berättar då att han tycker det är så svårt. För att du ska driva en fråga antingen som målsägande beträde och företrädare målsäganden, eller som försvarare och försvara en klient, men att samtidigt veta att det kan bli fel i den här typen av rättegångar. Det är inte säkert att den domen som kommer är verkligen förenlig med verkligheten och det som verkligen har hänt, och att det finns en risk att oskyldiga personer döms, men också en stor risk att skyldiga personer frikänns. Hur ser du på det, Jenny, som åklagare? Håller du med om den här klumpen i magen? Är det något som du känner som åklagare?
Nej, jag har faktiskt ingen klump alls i magen när det gäller våldtäktsärenden som hamnar i domstol, utan tvärtom så känner jag mig väldigt trygg med den bevisvärdering som görs. Jag tycker inte att den skiljer sig i våldtäktsärenden mot andra ärenden gällande narkotikabrott eller misshandel och så vidare, utan det kommer alltid krävas stödbevisning för att få någon dömd. Och sanningen, den kanske man inte når, men man når i alla fall vad som är bevisat och inte bevisat.
Och håller du med om det, Kristoffer? Vems parti tar du? Tar du den här advokaten som hade en klump i magen? Tycker du han har en poäng, eller tycker du att vi har ett extremt rättssäkert förfarande just i rättegångar avseende misstanken våldtäkt?
Ja, jag får då vara beredd att hålla med advokaten den här gången. Ja, det är inte kul med sexualbrottsmålen av just det skälet. Och inte bara det, alltså inte bara det att det är bevissvårigheter, för det är ju ytterst sällan som i många andra mål där det kan finnas enkrochattar och övervakningsfilm som visar brott. Utan det är som du säger, det är svårbevisat, och problemet eller det läskiga med just sexualbrotten, det är ju att å ena sidan kan en målsägande som har blivit utsatt för våldtäkt och gärningsmannen bli frikänd, uppleva att hon inte blir trodd och kan få fortsätta leva med sitt trauma resten av livet. Och å andra sidan, om en person som är oskyldig blir dömd för våldtäkt, så räcker inte de 3 eller 4 år som man får som straff, utan han kommer med dagens spridning av information om domar och liknande på internet få leva med den här brännmärkningen resten av sitt liv. Och båda de sakerna i vågskålen gör att det blir särskilt obehagligt, tycker jag, att handlägga den typen av mål. Okej, Jenny, vad har vi lärt oss idag?
Ja, det som vi har lärt oss är väl att en åklagares beslut kan få väldigt långtgående konsekvenser, inte bara för ett brottsoffer och en misstänkt, utan att det kan leva vidare lång tid i media efter att en förundersökning har avslutats.
Ja, och vi har lärt oss att bara för att man blir häktad så betyder inte det nödvändigtvis att man kommer bli dömd. Och det tror jag är viktigt att ha med sig när man läser att folk blir häktade i tidningen gång efter annan. Och att naturligtvis Göran Lamberts, eftersom vi nu inte får någon rättegång och förundersökningen är nedlagd, ska betraktas som oskyldig.
Men att vi fortfarande inte vet vad som hänt och aldrig med 100% säkerhet kommer veta vem det är som talar sanning av de två.
Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Och vår speciella gäst via länk från Norrland, Jenny Örn.